السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بين ليدر من خطبة الحاجة som profeten Muhammed alaihissalam brukade inleda sina lektioner och sina predikningar med. Och inshallah, vi hoppas genom detta att få välsignelse i det som vi gör, då vi försöker att följa profeten Muhammed alaihissalam så mycket som möjligt. Vi kommer idag inshallah att börja en ny serie, gå igenom en ny bok. Och det är den här välsignade boken Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi. Vi kommer inshallah börja att gå igenom den här boken. Och det är en väldigt passande bok och en väldigt lätt bok, som vi kommer att nämna några citat vad de lärda har sagt om denna bok. Och den här boken handlar om det mesta. Författaren An-Nawawi avsåg, då han författade denna bok, att samla en förkortad bok med autentiska hadither från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadither som visar vägen till nästa liv, som han själv säger. Hadither som lyser upp vägen till nästa liv. Hadither och texter som uppmuntrar och avskräcker. Adab al-Salikin, etik och moral av de som går denna rätta väg. Hadith om zuhud och tahdhib al-akhlaq, som ska korrigera vårt beteende och vår moral. Och texter som ska rena våra hjärtan, och som ska tillrättavisa våra kroppsdelar och ta bort de fel och brister som finns i människan. Så det här är avsikten med själva boken, att den ska vara en vägledning för människorna. Texter, koranverser och hadither som vägleder människan och korrigerar människans tillstånd. Och de lärda har prisat den här boken. Sheikh Uthaymin rahimahullah, som har kanske den kändaste förklaringen på den här boken, och vi kommer ta jättemycket från hans förklaring. Han sa till exempel: det här är en kitab, en bok som är nafi', som är väldigt nyttig, gynnsam till för våra hjärtan och våra yttre handlingar. Och han sa: "Lidhalika yanbaghi an ya'tani bi hadha al-kitab." Och därför borde muslimerna lägga mycket vikt på den här boken. Och han sa också: "Al-haqiqa anna hadha al-kitab kitabun jami'un nafi'." Sanningen är att den här boken är en väldigt omfattande och nyttig bok, och den förtjänar verkligen att kallas för Riyad al-Salihin. Vad betyder Riyad al-Salihin? Vad betyder Riyad? Trädgård. Salihin, de rättfärdigas trädgård. Då han säger att boken innehåller alla sorters frukter av goda handlingar. Så det är de rättfärdigas trädgård. Och den innehåller otroligt mycket kunskap och adab som ni knappt finner i någon annan bok. Och han sa också: "Fahuwa khayr ma ulifa fi maw'idati an-nas 'ala sabil al-'umum." Han sa den här boken är den bästa boken som skrivits i Mau'idha till Nas, yani texter som ska påminna folk. Generellt så är det här den bästa boken som har författats i att påminna och lära folk. Och sheikhen rekommenderade starkt att man läser den här boken efter Salat al-Asr. Och det är en vana som man har i många muslimska länder. Att efter Salat al-Asr så läser man från Riyad al-Salihin. Kanske 2, 3, 4 hadither. Folk sitter kvar och gör dhikr och så. Och sen lyssnar de och så går de hem. Och då lär man sig väldigt mycket. Mashallah. Så det är en väldigt passande bok. Sheikh Saleh al-Sheikh, han sa Riyad al-Salihin. Ajma'at al-umma ala husnihi. Umman, hela muslimska umman är överens om att den här boken är väldigt bra, väldigt yani hasan. Och att folk har accepterat den här boken efter författaren. Men till vem är boken? Han säger, är den för ulema? Han säger nej, boken är lil jami'. Boken är för alla. Det är inte bara en bok som passar för ulema, utan det är en bok som vem som helst kan läsa från muslimerna. Och Sheikh Muqbil rahimahullah, han sa också, men arada ya'id falyaqtani Riyad al-Salihin. Den som vill påminna folk ska skaffa sig eller ska köpa Riyad al-Salihin. Och han brukade också rådge tulab al-ilm, elever, med att de ska börja med att memorera den här boken. När han frågas vilka böcker ska man memorera, han säger självklart Koranen, Arbin al-Nawawi och så vidare, men sedan en väldigt bra bok att memorera är Riyad al-Salihin. Eller vissa väljer Bulugh al-Maram eller Umdat al-Hakam och så vidare. Men mashallah, en bok som innehåller mycket khair. Och författaren har delat upp boken i 372 kapitel. Och sammanlagt innehåller boken cirka 1900 hadither. Och författaren skrev i förordet att han har som villkor att haditherna ska vara autentiska. De ska vara sahih. De ska alltså inte vara svaga. Och Sheikh Albani, rahimahullah, som har yani granskat den här boken, gjort tahqiq på boken och har lite fotnoter. Han nämner att överlag så är alla hadither autentiska. Men det finns ungefär 40 hadither som inte är autentiska i boken. Alhamdulillah, 40 av 1900 är inte mycket. Så generellt så är hela boken sahih hadither. Och författaren har ett tillvägagångssätt där han, som han nämner i förordet, han börjar varje kapitel med ett namn, till exempel kapitlet om uppriktighet och avsikter som vi kommer att tala om idag. Och så börjar han med att nämna några koranverser. 2, 3 koranverser eller en koranvers. Och sen nämner han hadither. Och vad han gör också är att han förklarar svåra ord i haditherna. Vad betyder det här ordet? Och han förklarar också ibland vissa saker som kan vara svåra att förstå i haditherna. Och på så sätt blir boken väldigt lätt att läsa. Till och med en ami, en vanlig muslim som inte är kunnig, han kanske läser en hadith och så finner han ett svårt ord. Och då står det här nere, det här ordet betyder si och så. Så att boken blir lätt för alla att ta åt sig. Vem är då författaren av den här boken? Det är Yahya ibn Sharaf ibn Mur'i ibn Hassan ibn Hussein. Som också kallas för Abu Zakaria. Hans kunya var Abu Zakaria, pappa till Zakaria. Hade en Nawawi en son som heter Zakaria? Hade han det? Han heter Abu Zakaria. Men hade han en son som heter Zakaria? Nej, det hade han inte. Imam Nawawi var en av de imamer som inte gifte sig. Han levde celibat hela sitt liv. Han gifte sig inte. Och han är känd som en Nawawi. Och en Nawawi är nisba. Alltså han tillskrivs den staden eller det området där han föddes. Och det är då i Syrien. Ett område som heter Nawa. Och det ligger inte så långt från Damaskus. Där föddes en Nawawi. Och man kan uttala det här på två olika sätt. Man kan säga Nawawi och Nawawi. Han föddes år 631 hijri. Och han dog 676 hijri. Så han blev ungefär 45 år gammal. Men mashallah, Allah gav honom mycket baraka i sitt liv. Han studerade kunskap från ung ålder och sysselsatte sig med att lära sig och lära ut otroligt mycket och att författa böcker. Och han har skrivit några av de viktigaste av böcker som ulema har skrivit i den här umman. Till exempel, är det någon som vet en annan bok än Riyadhus Salihin som är väldigt känd från an-Nawawi? Hey, Arba'in an-Nawawi, 40 hadither från an-Nawawi. En av de kändaste av böcker. Någon annan bok? Kitab al-Adhkar. En bok som handlar om dhikr. Två volymer. Som är väldigt, väldigt stor också. Och handlar om åkallelser och etik. Som man ska ha vid vissa tillfällen. Han har också skrivit en av islams största fiqhböcker. En fiqhbok som heter Al-Majmur. Och det trycket jag har är ungefär 29 volymer. Tror jag. 29 volymer. Men subhanallah, qaddar Allah, han dog innan han hann skriva färdigt den här boken. Och de lärde sig om han skulle ha skrivit färdigt, den skulle vara en av islams bästa böcker som ulema har skrivit. Det är en fiqhbok där han nämner al-fiqh al-muqarana, där man jämför de olika madhab och åsikter och bevis och så vidare. Och Nawawi, han var ju också i grunden shafi'i i sin madhab. Och han har andra böcker som också förklarar shafi'is madhab. Men han var inte en person som följde blint, utan han yani, gjorde också ijtihad och kanske ibland också gick emot sin madhab. Han har också en förklaring på Sahih Muslim. Den kända boken Sahih Muslim har också en Nawawi en förklaring på. Eller som Uthaymin säger, det är snarare en yani, fotnoter på Sahih Muslim. För han förklarar inte varenda hadith och så, utan han har lite fotnoter och lite förklaringar på vissa av haditherna. No. Så det här var kort om författaren och kort om boken. Och vi går nu in på första kapitlet. Och idag så kommer vi inshallah gå igenom de tre koranverserna som författaren nämner och den första hadithen. Då den första hadithen är så otroligt viktig, innamal amalu binniyat, så kommer vi att lägga lite mer fokus på den. Då ulema har sagt att det är den viktigaste hadithen i islam. En av haditherna som islam byggs på. Grunden till våra gärningar är denna hadith. Författaren säger Bismillahirrahmanirrahim. Och det här är också någonting som är rekommenderat. Att börja sina böcker och sina brev med al-basmala. Att säga Bismillahirrahmanirrahim. Och varför är det rekommenderat? Att söka Allahs baraka. Välsignelse är det som man gör. Yani, jag söker Allahs hjälp och jag vill ha Allahs rahma med, yani, i detta som jag gör. Och vi finner också att ulema gör detta baserat på att varenda sura i Koranen börjar med al-basmala, förutom en sura. 113 sura i Koranen börjar med bismillahirrahmanirrahim, förutom surat al-tawba. Och vi finner också att profeten Muhammed a.s. när han skickade brev för att kalla icke-muslimer till islam, så började han med Bismillahirrahmanirrahim. Och vi finner också att när Salaf, de lärde från förr, skrev böcker, så började de sina böcker med Bismillahirrahmanirrahim. Så det här är någonting som är rekommenderat. Och så säger då författaren första kapitlet. Bab al-ikhlas wa ihdar an-niyya fi jami' al-a'mal wal-aqwal wal-ahwal al-bariza wal-khafiyya. Kapitlet om uppriktighet och att vara medveten om sin avsikt i allt det man gör, allt det man säger, vare sig det är i hjärtat eller det man gör med kroppsdelarna. Taib, så kapitlet om ikhlas, uppriktighet och nia, avsikt. Och det finns en liten skillnad mellan dessa två, al-ikhlas och nia, som vi kommer att förklara inshallah och ta'ala. Och det här är det viktigaste som man kan börja med. Ikhlas är tawhid, Att särskilja i Allah subhanahu wa ta'ala. Och islam är en religion av ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Är inte den uppriktiga religionen för Allah. Så islam är dinul khalis. Religionen av ikhlas. Där vi endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och dyrkar ingenting vid hans sida. Och författaren börjar med att nämna tre stycken koranverser. Den första är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Bayyina: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. De blev endast beordrade att dyrka Allah med uppriktighet. Uppriktighet till honom i religionen. Hunafa. Och att etablera bönen och betala allmosan. Detta är den raka religionen. Så Allah säger i den här ayan att de som levde före oss, som fick uppenbarelser, vad var det de blev beordrade med? Wa ma umiru. De blev endast beordrade med att dyrka Allah uppriktigt. Mukhlisina lahuddin. Med uppriktighet i religionen. Och inte dyrka någonting annat. Hunafa. Och hanif på arabiska betyder en person som vänt sig bort från kyrk och vänt sig till tawhid. Hunafa är plural på hanif. Och vi finner ofta i Koranen att Allah subhanahu wa ta'ala beskriver profeten Ibrahim som en hanif. Inna Ibrahim kana ummatan qanatan lillah hanifan. Ibrahim, han var en hanif. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana musliman walakin kana musliman hanifan wa walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Så Allah säger att Ibrahim, han var varken jude eller kriste, utan han var en hanif, en muslim, och han var inte från dem som gjorde kyrk. Så Allah beskriver ofta profeten Ibrahim a.s. i Koranen som en man som var hanif. Och Allah har också uppenbarat till profeten Muhammed att han ska följa Abrahams väg, el-hanifia, denna raka och rätta väg. Och ordet hanif på arabiska betyder en person som vänt sig bort. Och då säger ulema en person som vänt sig bort från kyrk till tawhid, vänt sig bort från kuffer till iman, och vänt sig bort från olydnad till lydnad, och vänt sig bort från bid'a till sunna. Det här är en person som är hanif. Och sen säger Allah, och för att utföra bönen och att betala allmosan. Detta är den raka vägen. Detta är den raka religionen. Din och qiyyima. Och den här versen bevisar att det här är det som Allah uppenbarat till alla profeter. Alla profeter kom med samma budskap. De kom endast med budskapet av att dyrka en gud. Hunafa. Ingen profet var jude eller kristen eller dyrkade av gudar. Utan alla profeter dyrkade endast Allah subhanahu wa ta'ala. Så budskapet hos profeterna är ett och samma. Alla profeter i grunden dyrkade bara Allah subhanahu wa ta'ala. De var muslimin, mukhlisin, hunafa. Och de var inte mushrikin. Och Allah säger också här att de blev beordrade med att utföra bönen och betala allmosan. Allah säger först att de blev endast beordrade med att dyrka honom. Att betala allmosan och att be faller inte in under dyrkan. Hur gör det? Varför nämner Allah dyrkan generellt och sen nämner han bönen och allmosan specifikt? As-Sa'di nämner i tafsir, jo, för att det här är de två viktigaste formerna av dyrkan. Innan Allah upphöjer dessa två former av dyrkan som nästan omfattar hela religionen. Att be och att hjälpa behövande. Och detta är den raka religionen. Yani religionen av tawhid. Och som As-Sa'di säger, yani vägen som leder till Allahs paradis. Och alla andra vägar leder till helvetet. Det här är den raka religionen. Den enda sanna religionen. Inna dina inda Allahi al-Islam. Den här vägen leder till Jannah. Och alla andra vägar leder till helvetet. Sen nämner författaren en vers från surat al-Hajj. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah säger i den här versen att köttet eller blodet kommer inte att nå till Allah, utan det är eran Guds fruktan som kommer att nå till honom. Och det här handlar om offer, offerslakt, då man offrar till Allah subhanahu wa ta'ala. Vad händer om du offrar ett lamm eller ko eller kamel? Allah är inte i behov av köttet eller blodet. Allah, han är al-ghani. Allah är den som försörjer. Allah försörjs inte. Allah är inte i behov, utan vi är i behov. Så köttet eller blodet når inte upp till Allah. Men vad är det som når upp till Allah? Det är våran taqwa. Och det är våran ikhlas. Våran uppriktighet. När vi slaktar för Allahs skull. Inte för någon annans skull. Vi vill ha Allahs välbehag. Vi vill ha Allahs belöning och paradis. Det här är det som når till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här gäller också alla andra gärningar. Det faller in under alla andra gärningar. Att vi utför dem endast för Allahs skull. Vi gör inte, när vi slaktar till exempel, då ska det inte bara vara, yani, det ska absolut inte vara för någon annan än Allahs skull. Och det ska inte heller bara vara tradition eller kultur att slakta. Utan man ska verkligen känna det här i ibadah. Det här är dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och snart kommer Eid al-Adha, eller hur? Så när man slaktar och offrar ett lamm till Allah subhanahu wa ta'ala, eller ko, då ska man verkligen känna att det här är inte bara någonting vi gör automatiskt varje år. Vi överför lite pengar. Det glömmer man bort, utan det här är ibadah till Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak ska man känna i all annan form av dyrkan, som en Sa'di säger. När vi ber, betalar zakat, fastar. Vi ska verkligen känna i hjärtat att det här är ibadah. Det här är dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Det ska inte vara någonting man utför för att få status, för att folk ska se dig eller höra dig. Eller det ska inte heller bara vara en vana, utan det ska vara ibadah, det ska vara dyrkan. Och sen säger författaren en tredje vers som han nämner här: قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Säg, om ni döljer det som finns i era bröst eller ni visar det utåt, så känner Allah till det. Och det här är i slutet på surat al-Baqara, innan Amana Rasul. Det spelar ingen roll om vi säger vad som finns i våra hjärtan eller om vi håller det dolt. Allah vet om vad som finns i våra hjärtan. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah säger att det här är ett bevis på att man inte ska uttala sin avsikt. Ens nia behöver inte uttalas, för alla vet vad som finns i hjärtat. Det finns inget behov av att göra som vissa människor. När de ska be, så ställer de sig och de säger: Nawaitu, jag avser att be fyra raka, fard, salat al-asr, vänd mot qibla, muqim och så vidare. Det här är bid'ah. Det finns ingen som helst grund för det här i islam. Profeten har inte gjort det, alayhi salam, sahaba har inte gjort det, ulema har inte uppmuntrat till det, utan det har kommit från vissa, yani, människor. Så att uttala sin avsikt är en bid'ah och någonting som är fel, och det ska man inte göra, utan Allah vet vad som finns i hjärtat. Som Allah säger: yawma tubla sarair, den dagen då hemligheterna kommer komma fram. Wa husilat ma fi sudur, yani vad som finns gömt i bröstet kommer att komma fram. Så på domedagen kommer allting fram, och Allah vet vad som finns i våra hjärtan. Och personer som påstår att man måste säga sin avsikt, det är som att han säger: Allah vet inte vad som finns i våra hjärtan, och därför måste vi säga det. Eller hur? För om han trodde på att Allah vet vad som finns i hjärtat, då skulle han inte uttala sin avsikt. طيب. Låt oss ta den första hadithen i den här boken. Och det är hadith Umar radiyallahu anhu. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abd al-Uzza ibn Rabah ibn Riyah ibn Abdullah tills där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Muttafaqun alayh. Bukhari Muslim. Här så säger Umar radiyallahu anhu att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga innamal a'malu binniyat. Gärningarna utförs med avsikter. Wa innama likulli imrin ma nawa. Och varje person får det som hon avsåg. Så den som avsåg att utvandra till Allah och hans sändebud, den personens utvandring är till Allah och hans sändebud. Och den som avsåg att utvandra för någonting världsligt som han ville uppnå, eller en kvinna han vill gifta sig med, då är hans hijra till det som han utvandrade för. Och denna hadith är då berättad i Bukhari och i Muslim. Och som vi sa, den här hadithen är väldigt mäktig. Väldigt, väldigt viktig. Det är den första boken i Riyad al-Salihin. Den första boken i Arba'in al-Nawawi. Den första boken i Sahih Bukhari. Den första boken i många av Salafs böcker. Och de säger att den som skriver en bok ska inleda sin bok med den här hadithen. För att personen ska rena sina avsikter. I Salaf brukar du säga att den som ska skriva en bok ska inleda sin bok med den här hadithen. Så att han renar sina avsikter. Varför skriver jag den här boken för? Vad är det jag vill uppnå? Vad är syftet? Är det för Allahs skull? Är det för att tjäna pengar? Är det för att bli känd? Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Så att man vet. Vad är avsikten? Det är för Allahs skull. Inshallah, jag kommer få det jag vill. Jag kommer få Allahs belöning. Det är för dunya. Jag kanske får det som jag vill ha. Men jag får ingenting av Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Så den här hadithen är någonting som då många av salaf inledde sina verk med. Och Ibn Rajab och många av salaf har sagt att det här är en av de hadither som hela islam bygger på. Det här är en av de grundläggande haditherna i islam. Vissa nämner att de är två, de viktigaste haditherna. Vissa säger att de är tre eller fyra eller fem och så vidare. Och som Sheikh Uthaymin säger att den här hadithen är måttstocket och kriteriet för människans inre gärningar, avsikterna. Det här är hadithen som bevisar och lägger grunden för den viktiga principen som går tillbaka till uppriktighet och avsikter. Människans inre gärningar. Och så har vi den andra hadithen som lägger kriterierna för de yttre gärningarna. Och vilken hadith är det? Hadith Aisha. Men amil amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Där profeten alayhi salatu wasalam han sa, den som gör en gärning som inte överensstämmer med det vi har kommit med kommer att få den förkastad. Så för att en gärning i islam ska accepteras så måste den uppfylla två villkor. Det första villkoret är uppriktighet. Att gärningen utförs för Allahs skull. Det är det första och viktigaste villkoret. Och det andra villkoret är att gärningen utförs i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Och annars accepteras inte en gärning. Och båda de här två villkoren finner vi då i dessa hadither. Det första om de inre avsikterna och uppriktigheten finns i denna hadith. Och att de ska utföras i enlighet med profeten Muhammeds sunna alaihi wasallam finns i hadith Aisha. Och inshallah, vi kanske kommer tillbaka till den här punkten senare gällande villkor för att en gärning ska accepteras. Ja. Här så säger profeten Muhammed a.s. innamal a'malu binniyat. Att gärningar utförs bara med avsikter. Gärningar utförs bara med avsikter. Och det finns olika översättningar eller tolkningar på den här meningen. Men Allah alam, det här är den korrekta. Som Sheikh Uthaymin och andra ulema nämner. att en person kan inte göra en gärning utan en avsikt. Det finns alltid en avsikt bakom det man gör. Bra eller dålig. Eller hur? Och som Sheikh Uthaymeen säger, att det är typ omöjligt att göra en gärning utan avsikt. Och om Allah skulle tvinga oss att göra någonting utan avsikt, då skulle det vara att ni påbjuder oss någonting som vi inte klarar av. Så det finns alltid en avsikt bakom det vi gör. Men är avsikten god eller dålig? Där kommer frågan. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawaa. Och varje person får det hon avsåg. Och varje person får det hon avsåg. Så här nämns att varje gärning görs med en avsikt. Och varje person får det som hon har avsett. Och sen så nämner profeten alaihissalam ett exempel. Och det här är också, som Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad säger, från profetens goda lärosätt, pedagogik. Att när han nämner någonting så nämner han ett exempel som får folk att förstå vad han menade. Ett konkret och levande exempel som får folk att förstå den här principen som han precis har nämnt. Taib. Så vad är då det här exemplet? Profeten alaihissalam, han sa att den som utvandrar för Allah, eller till Allah och hans profet, hans avsikt är Allah, Allahs välbehag, och han vill då praktisera islam och leva islamiskt. Han utvandrar för Allahs skull. Hans utvandring är för Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Och den som utvandrar på grund av någonting världsligt han vill uppnå, eller en kvinna som han vill gifta sig med, kommer att få det som han avsåg. Så vad händer? En person, varje person har en avsikt. Taib. Här har vi två personer. Ena personen hade som avsikt att göra hijra till Allah och hans profet. Och den andra personen hade som avsikt att göra hijra, alltså utvandra, för att tjäna pengar eller gifta sig. Taib. Och varje person får det hon avsåg. Så personen som utvandrade till Allah subhanahu wa ta'ala, eller för Allahs skull, och till profeten Muhammad alaihi salam i Medina, den här personen kommer få det hon avsåg. Kommer få belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad är belöningen för hijra? Är det någon som vet?
Alla
synder förlåts. Som det finns i sahih hadith som berättas av imam muslim från Abdullah från Amr ibn al-As, att profeten alaihissalam, han sa: "Ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qabla?" Vet du inte att islam suddar bort allt som har varit innan? Vet du inte att hijra suddar bort allt som hänt innan? Och vet du inte att al-hajj suddar bort allt som hänt innan? Så finns otroligt stor belöning i att göra hijra för Allahs skull, att utvandra. Och vi kommer tala mer om hijra senare efter att vi har förklarat hadithen, inshallah. Taib. Och den som utvandrar på grund av någonting världsligt han vill uppnå, eller en kvinna, får det han avsåg. Taib. Och här finns också en fajda. Första gången repeterade profeten al-Islam. Han sa, den som utvandrar till Allah och profeten, vad är hans utvandring? Den är till Allah och profeten. Den som utvandrar för någonting världsligt och en kvinna, han sa inte hans utvandring är för någonting världsligt och en kvinna. Utan han sa, hans utvandring är till det han ville ha. Yani, det är så värdelöst att det inte ens är värt att nämna. Vilken förlorare som utvandrar och inte uppnår någonting annat än detta. Ja. Så här finner vi att människans avsikter är olika. Vissa har höga och goda avsikter och vissa har lägre avsikter. Taib. Som Sheikh Uthaymeen säger, vissa människor, de har avsikten i stjärnorna, uppe i himlen. Höga avsikter. De vill uppnå höga mål. Alltså paradiset, Allahs förlåtelse och allting gott. Taib. Det här är höga avsikter. Medan vissa personers avsikter är i soporna. De är så låga. Du kan se två personer göra samma gärning. De står bredvid varandra och ber till exempel. Ena personen vill verkligen ha Allahs belöning, Allahs paradis, förlåtelse. Och andra personen kanske till och med audubillah ber för att visa upp sig. Han ber för att visa upp sig för folk. Att man ska säga, åh vilken bra muslim. Och han ber inte för Allahs skull. Utåt ser det ut som att de gör samma gärning, eller hur? De gör rukå samtidigt och de gör sujud samtidigt. Men ena, mashallah, hans mål är i stjärnorna. Och den andra, hans mål är supporna. Han kommer bara få straff av Allah subhanahu wa ta'ala. Så avsikter är väldigt viktigt. Att rena sina avsikter. Och Sheikh Uthaymeen rahimahullah, han nämner att avsikter ska man ha vad beträffar vilken gärning man utför, till vem man utför den, och att man också tänker att man gör den för att Allah har gjort den obligatorisk. Så det första, och det här är jätteviktigt, vilken gärning gör man? Avsikter, nia. Och det här är jätteviktigt, ikhwan. Varför är avsikt så viktigt? Avsikt används för att skilja på olika gärningar. Skilja på, som Sheikh Sa'di säger, obligatoriska gärningar, skilja dem från varandra. Skilja sunna gärningar från varandra. Skilja sunna från wajib. Och skilja vardagliga saker från det som är sunna och det som är fard. Exempel. Dhuhr och asr. De utförs på exakt samma sätt, eller hur? Exakt samma sätt. Fyra raka och du läser tyst, eller hur? Finns det någon skillnad? Finns ingen skillnad. Men vad är det som skiljer dem åt? Det är avsikten. När du ber dhuhr har du avsikt att be dhuhr i hjärtat. Du tänker i hjärtat, nu ska jag be dhuhr. Då blir det dhuhr. Asr har du avsikt att be asr för. Så hur skiljer man på gärningar som utåt ser likadana ut? Med hjälp av avsikt. Ett annat exempel. Fard och sunna. Hur skiljer man på fard och sunna? Till exempel salat al-fajr. Två raka, eller hur? Sunna. Före fajr. Hur många raka? Två. Vad är det som skiljer dem åt? Avsikten. Och sen de utförs ju med att den ena läser man högt och den andra tyst. Men generellt avsikten är det som skiljer dem åt. Taib. Om till exempel en person börjar be sunnabönen på fajr. Du går in i sunnabönen, Allahu Akbar. Mitt i bönen tänker du, men jag är trött. Jag vill inte be, jag orkar inte be sunna, jag vill be fajr direkt. Kan du då ändra din avsikt? Kan man det? Nej, det kan man inte. Man kan inte ändra sin avsikt från sunna till fard när man väl har påbörjat en gärning. Så, och sen också att skilja, det här skilja på saker som är fard och skilja på saker som är sunna. Skilja sunna böner åt till exempel. Du går in i moskén, du har avsikt att göra det här till masjid. Du kanske har avsikt att be fyra raka före dhuhr, att avsikt att be fyra raka före asr och så vidare. Att be witr, att be qiyam al-layl. Allt går tillbaka till människans avsikt. Det som skiljer dem åt. Sen har vi också att avsikten spelar en viktig roll när det kommer till att skilja på det som är ibada och det som är ada. Det som är vardagliga saker och det som är dyrkan. Till exempel, vi har väldigt korta vintrar i Sverige, eller hur? Och vissa ungdomar äter inte frukost. Ja, de ska till jobbet eller skolan. De sover och så går de till jobbet och så vidare. Så om en person vaknar och går till jobbet när solen har gått upp. Han har inte ätit någon frukost. Och hinner inte äta lunch på jobbet eller på skolan. Och kommer hem, klockan blir 3:15. Halv fyra, solen går ner. Och då äter han lunch. Han har inte ätit någonting på hela dagen. Taib, för att personen var upptagen. Räknas det som fasta? Alltså han åt inte från soluppgång till solnedgång. Precis som fastan. Ramadan, man äter inte från soluppgång till solnedgång. Den här mannen, han inte äter frukost. Och en åt när solen hade gått ner. Räknas den här personen som fastande? Nej. Varför då? Han hade inte avsikt. طيب فائدة. Om den här personen klockan 11 tänker så här, oh, det är äcklig lunch i skolan, jag har ändå inte ätit, jag kan äta hemma klockan 4. Jag avser att fasta. Är det okej?
Ja.
Det är okej, om det är sunna fasta. Då är det tillåtet att göra avsikt mitt på dagen. Ett annat exempel. En person tränade och blev svettig och vill duscha. Och personen kanske är i Janaba, det stora orena tillståndet, och måste duscha, den här rituella duschen. Men personen duschar bara för att han är svettig. Räknas det här som ghusl? Nej, det gör det inte. För personen hade inte nia, avsikt att bli ren från sin Janaba. Så avsikten måste finnas. Alltså det finns dusch som är ibadah och det finns dusch eller bad som är yani ada, som är vardaglig. Så det spelar väldigt mycket roll det här. En annan sak som Sa'di nämner i al-qawa'id al-fiqhiyya är det här med att vardagliga saker kan bli ibada och någonting du belönas för om du har rätt avsikt. Vi har ibada, det som är dyrkan, alltså salat, zakat, som, och så har vi vardagliga saker. Att sova, äta, gifta sig, arbeta, studera. Det är vardagliga saker som inte faller in under dyrkan. Men med rätt avsikt så kan de bli en form av dyrkan som man belönas för. Förstår ni? Så därför är det så viktigt att känna till det här med avsikt. Till exempel, en muslim studerar till läkare för att åka till muslimska länder som är i behov och hjälpa muslimer. Han vill hjälpa sina bröder, fisabilillah. Då får han belöning för sina studier och sitt arbete. För han gör det för Allahs skull. Förstår ni? Ja. En person gifter sig för att inte falla in i haram. Han vill inte vara som alla andra ungdomarna, att ha flickvän eller tjejerna ha pojkvän. Utan personen vill skydda sig från haram. Personen vill implementera sunna. Personen vill att vi muslimer ska få mycket barn. Det ska bli en stor och stark umma. Ja? Då får han belöning eller inte belöning för att han gifter sig? Han får belöning. Eller hur? Till skillnad från en person som bara gifter sig och inte har någon speciell nia med det han gör. Taib. Så jätteviktigt. Kan man få belöning av att sova? Ja. Folk tycker om att sova. Kan man få belöning för att sova? Ja, vad ska man ha för nia då? Vakna till fajr. Kunna vakna till qiyam al-layl. Kunna vakna och vara stark dagen efter. Kanske göra någonting islamiskt och så vidare. Då får man belöning för sin sömn. Subhanallah. Och alla sådana här saker. Kanske till och med att träna som många bröder gör. Och du har rätt avsikt att vara en stark och frisk muslim. Framtiden kanske kunna hjälpa muslimer med din styrka och din kraft och så vidare. Allt det här är någonting som kan, inshallah, göra att dina vardagliga saker blir till någonting du belönas för. Här nämner också Sheikh Uthaymeen en annan viktig lärdom. Varje person får det hon avsåg. Varje person får det som hon avsåg. Han säger det finns de som avsåg Allah och nästa liv. De ville ha Allahs välbehag och de ville ha paradiset med sina gärningar. De kommer inshallah att få det de vill ha. Och det finns de som vill ha dunya med sina gärningar. Och de här kanske kommer att få det som de avsåg. Som Allah säger i surat al-Isra. Man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Den som vill ha al-ajila, det nuvarande, alltså det världsliga livet. Den som söker det världsliga livet. För honom kommer vi att påskynda det som vi vill, för den vi vill. Taib. Det finns de som med sina gärningar avser dunya. De vill inte ha, de bryr sig inte om nästa liv, paradiset, Allah. Och kanske gör goda gärningar, men de vill bara ha dunya. Eller de gör bara världsliga saker, de vill bara ha dunya. Vad är deras belöning? Allah subhanahu wa ta'ala säger här. Vi kommer att ge dem det vi vill till den vi vill. Taib. Så Sheikh Uthaymeen säger här, personen som vill ha dunya, vad är det han får för någonting? Han får det som Allah vill. Inte det han vill. Taib. Det Allah vill. Ma nasha, yani nahnu. Inte det som du vill. Limen nurid. Och inte bara att han får det, han kanske inte ens får det, utan vi ger det till den vi vill. Och då säger Sheikh Uthaymeen rahimahullah, det finns de som söker dunya med det de gör och de får det de vill. Det finns de som söker dunya med det de gör och de får en del av det de vill. Och det finns de som söker dunya och inte får någonting alls av det de vill, baserat på den här versen. Hänger ni med? Är ni folk tröttar ut sig i dunya? Och vad får de i slutändan? De får bara det Allah vill, det Allah har skrivit. Eller kanske inte ens får någonting alls. Taib. Till skillnad från de som Allah nämner i verserna efter. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Men de som söker nästa liv, alltså paradiset, med sina gärningar, och strävar och gör uppoffringar för att få detta, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, samtidigt som han är troende, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Det är till dem, eller det är de vars strävan kommer att belönas. Så kolla här, yani labud, yani den som söker Allahs belöning och den som är troende och gör goda gärningar kommer att få någonting gott i det han gör. Allah sa inte det vi vill eller vissa kommer få, utan han kommer att få. Taib. فَأُولَيْكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Han kommer att belönas. Så ser ni skillnaden. De som bara strävar efter dunya kanske får, kanske inte får. Och i nästa liv, ingenting. Och de som bara strävar efter Allah subhanahu wa ta'ala och paradiset kommer garanterat att belönas för det de gör. Och sen skiljer sig själva belöningen baserat på hur mycket ikhlas man hade och hur mycket man gjorde denna gärning i enlighet med profeten Muhammad sunnah sallallahu alaihi wasallam. Och kanske hur stort behovet var av den här gärningen, hur svårt det var att göra gärningen, i vilken tid man gjorde gärningen. En och samma gärning kan ibland variera från en person till person, beroende på de här aspekterna. Tid och plats och utförande och så vidare. Så det är jätteviktigt att en person korrigerar sina avsikter. Först, vilken gärning gör man? Och sen, till vem gör man gärningen? Att man gör gärningen för Allahs skull. Med ikhlas. Och vad är motsatsen till ikhlas? Ria, som betyder ögonkänneri, att vilja visa upp sig. Eller sum'a, man vill ha rykte, man vill bli känd. Så folk, antingen har man ikhlas, man gör det, man dyrkar Allah med uppriktighet. Eller så gör man goda gärningar, men man gör dem inte för Allahs skull. Man vill bara bli känd eller ha rykte och folk ska se dig och tala gott om dig. Eller man vill ha någonting världsligt. Då får man ingen belöning, utan man får snarare straff. Så som profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah säger: "En aghna shuraka ani shirk." Jag är den rikaste eller den mest oberoende av en partner. Den som gör en gärning för någon annan än min skull kommer jag att lämna med den personen han har satt vid min sida. En Allah är inte i behov av att man dyrkar någon annan än honom, utan det är bara han som ska dyrkas. Och om någon människa gör en god gärning för någon annan än Allahs skull, vad händer då? Allah lämnar den här personen till den han vill visa upp sig för. Och på domedagen sägs det till personen som kommer, och han bad för att folk ska säga honom be. Han fastade för att folk ska säga, åh, mashallah, han fastade. Han skänkte pengar för att man ska säga att han är generös. Då säger Allah, gå och hämta din belöning av de här människorna. Gå och sök din belöning av de som du vill visa upp dig för. Hos mig finns ingen belöning. Utan gå och leta efter din belöning hos de här människorna. Och finns det någon belöning att hämta på domedagen för någon annan än Allah? Nej, det gör det inte, tyvärr. Och som den andra hadithen, de kommer hamna i helvetet. De som krigade för att visa upp sig, de som skänkte pengar för att visa upp sig, och de som bara läste Koranen för att visa upp sig. Det är de tre första personerna som kastar sig i helvetet på domedagen. Subhanallah. Så det är jätteviktigt att ha ikhlas. Och Uppriktighet ska man ha i allting. Och wallahi, har man ikhlas, uppriktighet, så kommer det som man gör, inshallah, att ge goda frukter. Och man kan se ibland på folks gärningar, eller det de spår de lämnar efter sig, att den här personen hade, inshallah, mycket ikhlas. För det han lämnar efter sig är någonting som, yani, har gett mycket gott till umman. Det är någonting som är, yani, med ikhlas. Medan folk som visar upp sig, det är ofta saker som bara försvinner. Så man ska ha uppriktighet i allting. Jätteviktigt. Och vi finner att många inte har det. Till exempel, när man gör da'wa, när man ska kalla till islam, måste man ha uppriktighet, ikhlas. Du ska inte göra da'wa till en grupp eller parti, eller till dig själv. Utan du ska göra da'wa till islam, till Allah, till profeten Muhammad sunnah alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Kalla folk till islam. Qul hadhihi sabili, ad'u ila Allah. Jag kallar till Allah. Säg Muhammad, det här är min väg. Jag kallar till Allah med insikt. Jag kallar inte till mig själv. Jag kallar till Allah. Och idag finns det många som säger att de gör da'wa. De här Facebook-shuyukh och YouTube-shuyukh. Det verkar handla mycket om dem. Det ska vara bilder på dem. Och det ska vara likes. Och det ska vara deras namn och så vidare. Och man undviker att säga saker som är sant. För att vissa kanske blir arga. Och då kommer jag inte få lika många likes. Och så vidare. Det här är fel. Utan ens da'wa ska inte vara till en själv. Da'wa ska vara till Allah subhanahu wa ta'ala. Så ikhlas är viktigt när man gör da'wa. Ikhlas är viktigt i allting som man gör. Allting måste man ha uppriktighet för att inshallah få belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Och gärningar kan delas in i tre kategorier. Gärningarna av hjärtat, gärningarna av tal och gärningarna av handling. Taib. Gärningar eller amal kan delas in i tre kategorier. Hjärtats gärningar, talets gärningar och kroppens gärningar. Och allting måste man ha ikhlas i. Självklart hjärtats gärningar, allting är för Allahs skull. Talets gärningar, när man gör dhikr, när man läser Koranen, då gör man det för Allahs skull. Kroppens gärningar, när man gör salah, när man åker på hajj och så vidare. Allt det här är för Allahs skull. Och de lärda säger också här, att har man ett friskt hjärta, har man en god avsikt, en ren avsikt, så kommer ens gärningar att bli goda. Men har man ett smutsigt inre, ett orent hjärta, och ens avsikt inte är för Allahs skull, så kommer ens gärningar att bli dåliga. Som hadithen säger, att det finns en kroppsdel i hjärtat, en liten köttbit. Om den är frisk blir resten av kroppen frisk. Om den är sjuk blir resten av kroppen sjuk. Och det är hjärtat. Så avsikten börjar här. Har man inshallah en ren avsikt, så kommer man inshallah att få mycket goda frukter av det som man gör. Man kommer få baraka i det som man gör. Även om det som du gör är någonting litet. Tayyib. I den här mycket vackra hadithen så nämndes då att varje person gör en gärning med en avsikt. Och sen skiljer sig avsikterna, bra eller dåliga. Bra avsikt, god belöning. Dålig avsikt, dålig eller straff eller ingen belöning alls. Taib. Och så nämnde profeten Al-Islam det här hadithen, eller den här exemplet om personen som utvandrar för någonting världsligt och personen som utvandrar för Allahs skull. Subhanahu wa ta'ala. Och det här med att utvandra, eller hijra, är någonting viktigt som är värt att nämna. Att göra hijra är någonting viktigt. Hijra betyder att lämna någonting. Att lämna någonting. Och hijra i den religiösa benämningen betyder först och främst att utvandra från ett icke-muslimskt land till ett muslimskt land. Hijra betyder att utvandra från Darul Kufr till Darul Islam. Att utvandra från ett icke-muslimskt land till ett muslimskt land. Eller, som ulema säger, som Sheikh Abdul Mohsen här, att utvandra från Darul Khawf till Darul Amn. Att utvandra från ett land av rädsla till ett land av säkerhet. Och vad är exemplet på det? Habasha. när Sahaba utvandrade från Mekka till Etiopien. Etiopien var inte på den tiden ett muslims land, eller hur? Najashi, han var inte, eller han blev ju muslim, men det styrdes inte med sharia och folket var inte muslimer. Men det var ett säkert land, ett tryggt land, till skillnad från Mekka, som var otryggt. Så det här är hijra, att utvandra först och främst från ett icke-muslims land till ett muslims land. Och vad säger islam om hijra? Är det wajib eller mustahab? Är det obligatoriskt eller rekommenderat? Wajib. Varför sitter du här? Det beror på. Ibland kan det vara wajib och ibland kan det vara rekommenderat. Du har rätt, men man måste specificera. Ibland kan det vara wajib och ibland kan det vara rekommenderat. Sheikh Uthaymin och många andra lärare förnämner det här. De säger det är obligatoriskt att utvandra från ett icke-muslims land om man inte kan praktisera sin religion. Om de inte tillåter dig att be, att fasta, du får inte ha skägg, kvinnan får inte ha hijab och så vidare. Då är det wajib att utvandra. Och du får synd på dig om du stannar kvar. Förutom en person som kanske inte kan åka. Han har inget pass eller någonting. Men kan man åka så måste man flytta. Om man inte kan praktisera sin religion. Taib. Det är rekommenderat att flytta. Om du kan praktisera din religion. Du har en religionsfrihet. Du får utöva din religion. Så gärna som du vill. Då är det ändå rekommenderat att flytta i slutändan. Taib. Det är ändå rekommenderat att flytta till ett muslims land i slutändan. Taib. Och ja, för oss som till exempel är födda här, man kan kanske praktisera religionen inshallah nästan allting, så är det rekommenderat att försöka flytta till ett muslims land. Ja. Och kan man inte praktisera sin religion, som till exempel i Frankrike, tjejer får inte ha sjal till exempel, hijab i skolan, man måste ta av sig hijaben i skolan och samtidigt är det skolplikt, man kan inte heller strunta i skolan. Då går det inte att bo i det här landet om man är far till en dotter eller man är en kvinna som måste gå i skolan och så vidare. Då måste man flytta därifrån. Wajib. Man får inte stanna kvar. Taib. Alhamdulillah. Hijra finns kvar till domedagen. Som profeten Muhammad alaihissalam har sagt. Att hijra, ja, ni slutar inte. La tanqati'u al-hijra. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هجرة finns kvar, yani till domedagen. Det kommer inte att yani upphöra så länge Toba finns kvar. Och Toba finns kvar så länge solen inte gått upp från väst. Och den här hadith sahih, det finns i Abi Dawud. Så hijra finns kvar. Att utvandra finns kvar. Så länge Tauba finns kvar. Dörren till Tauba är öppen. Dörren till förlåtelse. Och dörren till förlåtelse kommer vara öppen så länge solen inte går upp från väst. Och det här är från domedagens stora tecken. När solen går upp från väst. Så hijra finns kvar. För ibland när man pratar med folk och säger nej, det finns, man kan inte åka någonstans. Det är kaos och man får inga uppehållstillstånd. Man kan inte flytta till Saudi och så vidare. Ja, men hijra är inte bara till Saudiarabien. Hijra är ett muslims land och det finns, vad är det, typ 40 muslimska länder, eller? Det finns jättemånga muslimska länder där majoriteten av folk är muslimer och många av de muslimska länderna har också börjat att försöka implementera in Allahs lagar. Det finns i Malaysia, Indonesien och EU, ja. Många muslimska länder i alla fall försöker att praktisera islam. Och även om det inte är 100% så är det i alla fall i slutändan bättre än att bo i Darul Kufr. Där barnen, det finns ingen adan, det finns inga moskéer, man blir utskrattad för sin hijab eller skägg. Man får lära sig saker i skolan om ateismen, vi kommer från apor, jag vet inte vad. Många av våra muslimska barn har blivit förstörda. Eller hur? Många muslimska barn är på torget och gör saker som är kaos. Wallah, de skulle aldrig göra det här i sina hemländer. Eller hur? Där finns familjen, där finns släkten. Där skulle de skämmas. Man skulle sätta dem på plats. Så i slutändan är det bättre. Och det är bättre, som man säger, att leva i ett muslimsland fattig än att leva rik i det här landet. Men Allah subhanahu wa ta'ala har också lovat den som utvandrar att Allah kommer att försörja honom. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ. Den som utvandrar för Allahs skull kommer att finna mycket i försörjning. Men Allah har lovat att ta hand om den här människan. Så att bra att ha i tanken inshallah att man försöker flytta härifrån. Och man märker att det blir svårare för varje dag för muslimerna att leva här. Och speciellt man försöker följa den sanna islam. De försöker svartmåla den och de försöker anklaga de som följer den korrekta islam för att vara extremister och terrorister och så vidare. Så man, alla muslimer, det ser inte ljust ut i alla fall. Det är bra att man försöker i framtiden göra hijra. Men ett litet råd som Sheikh Muqbil gav till oss, rahimahullah, det var att man ska vara försiktig med den här avsikten. För har man väl flyttat från Sverige, till exempel någon flyttar tillbaka till Somalia, någon åker tillbaka till Algeriet eller till muslimsland och gör hijra, då ska man inte flytta tillbaka till Sverige. Folket som gjorde hijra från Mekka till Medina fick inte flytta tillbaka till Mekka när det hade blivit muslimskt. Förstår ni? Profeten sa som han sa, när de kom på hajj, de som flyttat, ni får inte stanna mer än 3 dagar. Eller det var umra eller hajj. Han sa, de som gjorde hijra får inte stanna mer än 3 dagar. Så har man väl gjort hijra så ska man inte komma tillbaka. Bara om det är något kort besök. Kanske läkarbesök eller förnya sitt pass eller något sånt där. Men man ska inte komma tillbaka och bo här. Och därför just den här avsikten att göra hijra är någonting väldigt stort som man ska vara försiktig med. Och då så sa sheikhen till oss, han sa, gör istället avsikt att fly från fitna. Taib. Och om ni har blivit bekväma i det nya landet och ni kanske har fått permanent uppehållstillstånd, ni känner att ni kan leva här resten av livet, då gör ni avsikten. Det kan vara efter flera år. Så man ska vara försiktig. För jag har sett många bröder, de åker till Saudi, till Yemen och de gör hijra. Och sen kommer de tillbaka. För det är inte så lätt. Man kanske inte får uppehållstillstånd. Jättesvårt att starta massa handel och sånt. Massa villkor. Det är inte så lätt alltid. Så man får i alla fall vara försiktig. Men det jag säger att man ska i alla fall ha i baktanken att det är bra att någon gång inshallah försöka att göra hijra. För belöningen är otroligt stor. Ja. Och ja. Vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.